بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vi fortsätter att gå igenom kitab Bulugh al-Maram av al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Och vi är fortfarande i kapitlet om att uträtta sina behov. Och vi avslutade i förra veckan, om jag inte har fel, hadith 106 om den duan man säger när man går ut från toaletten. Och då är vi vid hadith 107 som berättas från Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, som säger att profeten alayhi salatu wassalam gick för att uträtta sina behov och beordrade mig att hämta 3 stenar till honom. Jag fann bara 2. Så istället för den tredje så hämtade jag spillning. Och han tog stenarna och kastade iväg spillningen och sa: detta är orent. Och denna hadith finns berättad av Ahmed Darqutni, som lade till: hämta någonting annat. Och sen hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam förbjöd att man renar sig med ben eller spillning, och han sa: inget av dem renar. Dessa hadither tar upp det som vi gick igenom i förra lektionen. Det finns inte mycket nytt där. Ibn Mas'ud hämtade då 3 stenar, men hämtade 2 stenar och spillning. Och det nämns i Sahih ibn Khuzaima att det var spillning från en åsna. Och ni vet att åsnespillningen i avföring klassas som orent, då åsnan är haram att äta. Och vi nämnde att det som ligger ute i öknen och torkar och vidare, det kan bli väldigt gärna hårt och gärna, nästan som en sten gärna. Men då så kastade profeten alaihi salam iväg den och sa att det är orent. Och han sa: hämta istället någonting annat. Och det här gick vi igenom i förra lektionen, att man inte får använda spillning. För att om det är spillning från en åsna så är det najis. Du kan inte ta bort någonting najis med någonting som är najis. Det måste vara rent i sig själv. Och vi nämnde också att även om det skulle vara spillning från ett djur som är halal, så är det någonting som vi nämnde är mat till jinnernas djur. Och sen nämndes också här att man inte heller får använda ben, att det inte renar. Och det nämnde vi också i förra lektionen, varför man inte får använda ben. Och det är ju ingenting som någon gör. Men man förstår också dessa hadither att man får, eller det nämndes här att de inte renar. Och då förstår man att allting annat renar. Så att förr i tiden hade man inte toalettpapper, man hade sten eller blad eller liknande saker som man hittar utomhus. Och då säger ulema att man idag kan använda gärna toapapper eller liknande saker. Funkar för att rena sig efter sitt toalettbesök. Men att man då undviker just de här som har nämnts i hadithen. Och då säger också här Sheikh Bassam: om benen är mat åt jinnerna och det är orsaken till att man inte får använda det, då förstår man också att man inte får använda vad som är mat för oss. Yani det är självklart att man inte får använda sånt för att rena sig. Och det tror jag inte någon gör. Men i alla fall, det här är bara yani hypotetiskt, om man skulle hamna i en sån situation att man måste ha någonting att rena sig med. Idag har vi ju vatten, vi har ju toapapper och liknande saker. Men man skulle vara ute i buschen och kanske inte riktigt veta vad man ska använda, så är det bra att känna till att du får använda allt som inte är najis i sig själv. Så länge det inte är gamla skelett eller ben som ligger, eller avföring från djur som då är haram. Och det här gick vi igenom i förra lektionen. Sen nämner författaren hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: rena er från urin, för det är den vanligaste orsaken till straff i graven. Berättat av Darqutni och Hussein el-Hakim. Urin är den vanligaste orsaken till straff i graven och dess berättarkedja är autentisk. Här finner vi vikten av att en person efter att ha uträttat sina behov rena sig. Och det kan också betyda skydda er. Yani, stå inte precis framför en vägg och kissa till exempel. Så det skvätter tillbaka på hela kläderna. Undvik sådana här saker. Yani, undvik att få urin på er. På kroppen, på kläderna och på böneplatsen. För det är den vanligaste orsak till straff i graven. Och här har vi också hadithen som finns i Bukhari. Då profeten alaihissalam gick förbi de här två gravarna. Och han sa till sahaba att dessa människor straffas för någonting som de inte såg som någonting stort. Men det var någonting stort. Den ena av dem brukade inte tvätta sig eller skydda sig från urin. Och den andra brukade sprida skvaller. Och i vissa hadither baktal. Taib. Så här nämndes det att de straffas i graven för någonting som de inte ansåg vara stort. Men det är någonting stort. Och någonting som inte heller är svårt att låta bli. Gärna någonting som är enkelt att låta bli. Gärna att låta bli att få urin på kläderna är inte svårt. Och att låta bli att snacka skit om folk är inte heller svårt. Eller hur? Men subhanallah, det orsakade att de blev straffade i graven. Så här nämndes det att det är en av de vanliga orsakerna till att människor får straff i graven. Då kanske någon tänker, men varför är det så allvarligt? Jo, det är konsekvenserna av att inte rena sig när man uträttar sina behov. En person som går på toaletten och sen bara drar upp byxorna och sen går och gör wudu och ska be. Vad händer med hans bön?
Ja?
Han har najasa på kläderna, vilket resulterar i att hans bön blir ogiltig. Och att lämna bönen i islam, vad är det för slags synd? Katastrof. Det är kuffer, det är otro. Och också, som nämndes i hadithen här, att den är kabir. De såg den inte som stor, men den är stor. Och därför nämner imam al-Dhahabi det här som en av de stora synderna. Att inte rena sig när man går på toaletten. Så det här är något som islam lär oss, att man, när man uträttar sina behov, använder vatten eller använder papper eller någonting. Och inte bara som en hayawan, yani, tar upp kläderna och går därifrån, utan man renar sig på något sätt. Taib. Islam är en religion, som vi har nämnt, av renlighet. Renlighet i själen och renlighet i det yttre. Renlighet när du står inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här hadithen är också ett bevis på det som Ahl Sunnah wal Jama'ah bekräftar, att det finns ett straff i graven. Och graven är som en synonym på al-barzakh. Yani tillståndet mellan liv, livet i detta, denna jord och livet i nästa liv. Det finns en vänteperiod, en vänteplats där själen väntar på återuppståndelsen. Och den kallas för al-barzakh. Och folk säger graven, eller ulema säger graven, för det vanligaste är att folk begravs. Men även om en person skulle brännas upp och askan skulle blåsa iväg, eller en person skulle gärna förmultna på havsbotten, så är det samma sak där. Hans själ kommer antingen fröjdas och belönas i väntan på domedagen, eller den kommer att straffas och plågas beroende på hans tillstånd i detta liv. Så Ahl Sunnah wal Jama'ah bekräftar straffet och belöningen i graven. Och det finns jättemånga hadither i detta ämne. Haditherna är mutawatira, alltså de har nämnts från så otroligt många källor. De har nämnts i de mest autentiska böckerna, som är Bukhari och som är Muslim. Och då Aisha radiallahu anha frågade profeten alaihissalatu wassalam om straffet i graven, om det är sant. Och då så sa han na'am, adabul qabr haq, straffet i graven är sant. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så det är väldigt konstigt att vissa avvikande sekter och ideologier förnekar straffet i graven. Vissa som tillskriver sig islam förnekar straffet i graven och säger att det är ologiskt och det är ingenting man kan se och så vidare. Och vi muslimer vet ju att vi tror på det fördolda. Det finns mycket saker vi inte kan se, Och den första utmärkande egenskapen hos de troende, som Allah nämner i surat al-Baqara, är Alladina yu'minuna bil ghaib. De som tror på det fördolda. Så vi tror inte bara på det vi ser, utan vi tror på det som vi inte kan se. Och det händer ibland, som då, som Sheikh Abdul Mohsin al-Abbad här nämner, att då profeten Ali s.a.w. bad Kusuf-bönen tillsammans med sahaba, så visade Allah honom paradiset och helvetet i bönen. Han såg det, men de bakom honom såg det inte. Så att Allah azza wa jalla ala kulli shay'in qadir. Allah kan göra vad han vill. Han kan visa vissa och dölja från andra. Och det här är ingenting som är svårt för Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Suraqa ibn Malik radiyallahu anhu. Där han säger att profeten a.s. lärde oss att då vi utför våra behov att sitta eller stödja oss på vänster ben och ta fram det högra benet. Och denna hadith berättas av Al-Bayhaqi med en svag berättarkedja. Och det finns inga autentiska hadither i denna fråga. Så att vi kan inte säga att det är en sunna att sitta på ett visst sätt då man uträttar sina behov. Men om ni läser vissa fiqhböcker så kommer ni finna att de säger att det är rekommenderat att sitta på det här sättet. Men Allah, det baseras inte på autentiska bevis. Så då kan man inte säga att det är rekommenderat. Sen om läkare säger ur en hälsosynpunkt är det bättre och så vidare. Det är en annan femma. Men att säga att någonting är sunna, då måste man ha bevis. Sen berättas det från Isa ibn Yazdad och Izdad från hans far radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sagt: om någon av er urinerar så ska han rycka eller trycka på sin penis 3 gånger. Och denna hadith är berättad av Ibn Majah med en svag berättarkedja. Ja. Och samma sak här, det har inte berättats någonting autentiskt i den här frågan. Det är också en sak, vissa när de kissar så får de för sig att det finns urin kvar och det droppar urin och liknande saker. Och då hittar folk på vissa saker. Jag tror Ibn Qayyim nämner 10 saker som folk har hittat på som är innovationer. Vissa säger man ska hoppa liksom, vissa säger man ska hosta, man ska liksom slå sitt könsorgan eller rycka i det och trycka till det och liknande saker. Och det här som Ibn Taymiyyah säger är bidda, det är innovationer. Och han säger att urinet går ut naturligt. Och han liknar det vid en spena. Du vet när du mjölkar. Om du låter den vara, ingen mjölk kommer ut. Om du trycker kommer ut mjölk. Så du står inte till ansvar vad som finns i ditt könsorgan. Utan det har kommit ut, du häller vatten på det och chalas. Det är det som räcker. Man behöver inte göra någonting annat. Och det blir, vissa tyvärr, de blir extrema och de får wiswas i den här frågan. Och som de säger, det här öppnar dörren för wiswas. Och det kan till och med kanske skada personens könsorgan. Att alltid hålla på att trycka och dra och liknande saker kan kanske i längden till och med skada personens hälsa. Och vissa vad de gör, de lägger papper runt och massa såna här saker som yani ma anzalallahu biha min sultan. Allah har inte uppenbarat någonting beträffande detta. Och det här är takalluf. Utan personen häller vatten, torkar med lite papper eller någonting sånt och chalas. Han går från toaletten. Och allt utöver det är innovationer och takalluf. Taib. Ja. Vi går vidare till hadith ibn Abbas, sista hadithen i detta kapitel. Där det berättas att profeten alaihissalam frågade folket i Quba varför Allah azza wa jall prisade dem. Yani att han nämnde att Allah azza wa jall prisar er. Yani typ varför? Och då så sa de att när vi tvättar oss med vatten, eller vi tvättar oss med vatten efter det att vi tvättat oss med stenar. Och denna hadith är berättad av Al-Bazzar med en svag berättarkedja. Och dess grund finns i Abi Dawud och Tirmidhi. Och den är autentisk enligt Ibn Khuzayma från Abu Huraira. Utan att nämna stenar. Genom att de bara använder vatten. Ja, och det här stämmer att hadithen är autentisk. Att Allah Azza wa Jal prisar folket i Quba. Och Quba är en det var en by utanför Medina. Någon kilometer utanför Medina. Men idag så har det vuxit ihop med Medina. Och det är en del av staden. Det är som en stadsdel kan man säga. I El Medina. Och det var ju där profeten alaihi salam först kom då han gick in i Medina. Och där han stannade där några dagar. Byggde den första moskén i islam. Och sen begav han sig då vidare till El Medina. Men Allah azza wa jall prisar folket av Quba. Då han säger fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Där finns det män som tycker om att rena sig och Allah tycker om de som renar sig. Yani, vad är orsaken till att Allah azza wa jall uppenbarade den här versen? Jo, att de var väldigt måna om att rena sig efter att de uträttat sina behov. Och då sägs det då enligt vissa hadither att de använde både stenar och vatten. Genom att bli extra rena, men denna hadith är svag. Och det som är autentiskt är att de då använde vatten. Wallahu alam. Och Ibn Qayyim nämner att profeten alaihissalam brukade rena sig själv på tre sätt. Antingen med bara vatten. Eller antingen med att bara torka sig utan vatten. Eller att ena mellan dem. Men just den här att ena mellan vatten och stenar. Yani saknar egentligen ett autentiskt bevis. Men många av de lärda säger att det är. Yani är tillåtet och det är någonting som är bra och rekommenderat. Wallahu alam. Men det går i slutändan ut på att man ska yani rena sig. Men om man använder bara vatten eller bara papper. Eller båda så funkar det enligt de flesta ulema. Vi går vidare till nästa kapitel. Ett nytt kapitel i boken. Bab al-ghusl wa hukm al-junub. Kapitlet om ghusl. Att duscha eller ta det stora badet. Och bestämmelser kring al-junub. Den som befinner sig i det stora orena tillståndet. Now. Ghusl, som vi känner till, är ju att ta. Vi kan kalla det för, vad har vi översatt det till? Vi har översatt till ghusl, eller hur? Vad skriver ghusl? Ghusl är att ta, vi säger det stora badet, det rituella badet. Och det är att man med avsikt då blöter ner hela kroppen. Man tvättar hela kroppen, inklusive munnen och näsan. Det här är ghusl, med avsikt. Och janaba är det stora orena tillståndet. Vi har al-hadath al-asghar och al-hadath al-akbar. Det mindre orena tillståndet. Det är då man måste göra wudu. Som när man har varit på toaletten till exempel. Och så har vi det stora orena tillståndet. Och det är då man måste göra ghusl. Man måste duscha. Eller bada. Som då en person haft intimt umgänge. Eller fått utlösning, en våtrum. Eller kvinnan blivit ren från hennes mensperiod. Då måste man göra ghusl. Detta kapitel kommer då att ta upp bestämmelser kring el-ghusl. Vad som är wajib, vad som är rekommenderat. Hur man ska utföra ghusl, när man ska utföra ghusl. Tillfällen då det är rekommenderat eller wajib. Och också ta upp vissa bestämmelser kring personen som är junub. När man är i janaba, det stora orena tillståndet, får man till exempel gå in i moskén. Får man käka. Får man läsa Koranen, får man röra Koranen och liknande saker. Det här kommer vi att inshallah gå igenom i detta kapitel. Bi'idhnillahi ta'ala. Ja. Och här börjar författaren med att nämna hadith Abu Sa'idin al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Vart är det kapitlet där? Ja. Och där berättas det då från Abu Sa'id radiyallahu anhu att han säger qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u min al-ma'. Vatten ska användas för vatten. Al-ma'u min al-ma', och i vissa hadither innama al-ma'u min al-ma'. Tillägget innama. Inne vatten behöver bara användas då vatten kommit ut. Och vi läser också hadithen efter, för den är relaterad till ämnet. Hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: om någon av er tar positionen mellan hennes fyra delar, en i kvinnans armar och ben, och penetrerar henne, så är ghusl obligatorisk. Muttafaqun alayh, överstämd, och hos muslim, även om han inte skulle få utlösning. Naam. Tayyib. Första hadithen, innam al-ma'u min al-ma. Vatten ska användas då vattnet kommit ut. Yani vatten, ghusl, vatten till ghusl måste användas. Yani ni måste göra ghusl om vattnet kommit ut. Och här använder profeten a.s. ordet vatten för att tala om sädesvätskan. Taib. Som Allah azza wa jall säger i Koranen, khuliqa min ma'in dafiq. Att vi har skapat människan från den här, från vatten. Allah säger vatten, yani min ma'in dafiq, som kommer ut då. Så Allah azza wa jall kallar då mannens sädesvätska för vatten. Okej. Okay. Och där finner vi ofta, som vi har sagt innan, i Koranen och Sunnan, att det används yani mjukare synonymer. Som vi sa, ordet samlag nämns inte i Koranen, utan alla nämner mjukare synonymer som indikerar på yani samlag och liknande saker. Taib. Så denna hadith säger då att vatten måste användas, yani ni måste göra ghusl då ni fått utlösning. Och enligt den andra hadithen, ni behöver bara använda vatten om ni fått utlösning. Ni behöver bara använda vatten om ni har fått utlösning. Den här hadithen är enligt många lärda upphävd. Varför? För att enligt den här hadithen, du behöver bara göra ghusl om du fått utlösning. Om en man är intim med sin fru och han gärna påbörjar samlag med henne, och så händer någonting och han avbryter samlaget utan att ha fått utlösning. Baserat på denna hadith behöver han inte göra ghusl, eller hur? För hans vatten har inte kommit. Hänger ni med? Men den här hadithen är upphävd med nästa hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där profeten a.s. säger att om mannen är över kvinnan eller mellan hennes fyra delar och penetrerar i henne, när han går in i henne, så är ghusl obligatoriskt. Taib. Och i den andra hadithen, idhaltaqa al-khitanan, om de två könsorganen möts, faqad wajab al-ghusl, så är det wajib att göra ghusl. Men då säger ulema, om de två könsorganen möts betyder här om yani könsorganet går in. Okej, okay, vissa saker är lite pinsamma att prata om, men i alla fall man måste ta upp dem. Då säger ulema, yani mannens ollon går in i kvinnans könsorgan. Om så mycket har gått in, då måste man göra ghusl. Och inte bara om de vidrör varandra. Vilket kan hända att de har förspel och kanske avbryter. Alltså, då behöver de inte göra ghusl. Men om toppen på mannens könsorgan har gått in i kvinnan, så måste man båda göra ghusl. Okej? Okay? Den här hadithen, innam al-ma och min al-ma. Finns också en berättelse här bakom den. Och det är att profeten a.s. skickade efter en man från Al-Ansar, och mannen kommer ut, eller kommer sen till profeten a.s. och håret droppar. Och då så säger profeten a.s. vi kanske stressade dig, eller han förstod att mannen i stress har gjort ghusl baserat på att han måste ha varit intim med sin fru. Så han säger, vi kanske stressade dig. Och då så säger mannen, naam, det stämmer. Och då så sa profeten a.s. yani den här hadithen, yani du behöver bara göra ghusl om du har fått utlösning. Taib. Och det räcker med att du gör wudu. I vissa hadithen det räcker med att du gör wudu. Men som vi sa, att den här hadithen är upphävd med den andra hadithen, att om mannen går in i kvinnan, så måste man då göra ghusl. Och denna hadith bevisar också innam al-ma och min al-ma, att har man fått utlösning, vare sig man eller kvinna, så måste man göra ghusl. Och därför nämner vissa ulema att den här hadithen handlar om våta drömmar. Har du fått en våt dröm och utlösning, måste du göra ghusl. Taib. Eller om en person onanerat också, måste han också göra ghusl. Taib. Baserat på denna hadith, innam al-ma och min al-ma. Och vi kommer komma till våta drömmar senare i dagens föreläsning, inshallah ta'ala. Andra hadithen, idha jalasa baina shu'abiha al-arba', om mannen tar position mellan hennes fyra delar, thumma jahadaha, och sen yani penetrerar, han går in i kvinnan. Vissa ulema, en faida här, har tagit från denna hadith bestämmelse, eller en faida, att det här är den bästa positionen för sex. Att mannen är över kvinnan. Taib, att det är den vanligaste och bästa positionen. Baserat på den här hadithen och andra bevis också. Och subhanallah, Ibn al-Qayyim, för de som vill fördjupa sig, i boken Zad al-Ma'ad, som handlar om profetens vägledning, alaihissalam. Och det är samma del 4, det är samma bok som Tibb al-Nabawi, yani profetens medicin, alaihissalam. Det finns ett helt kapitel om hur profeten, alaihissalam, hade umgänge. Där talar han jättemycket om när det är bäst att ha umgänge, hur mycket umgänge man ska ha, vilka positioner och... Det är många sådana här fawaid som många säkert tycker är jätteintressanta. Så gå tillbaka till den boken och ta faida. Tayyib. Sen så nämner han då att om mannen gjort detta så måste han göra ghusl. Så måste han göra ghusl. Faqad wajaba al-ghusl. Yani både mannen och kvinnan. Och hadithen bevisar då det vi sa, att det spelar ingen roll om han får utlösning eller inte. Så länge han har gått in i kvinnan så måste han göra ghusl. För hadithen säger wa inlam yanzil, även om han inte skulle få utlösning. Och ni vet också hadithen, hadith Hanzala. Hanzala radiyallahu anhu, som gifte sig, hade umgänge och sen var det tid för jihad och han lämnade sin fru och gick ut janaba. Och sen, mashallah, änglarna tvättade honom, gjorde ghusl på honom. Det är också kanske ett bevis som kan användas i den här frågan. Och det här är inshallah åsikten av majoriteten av de lärda. Att man måste göra ghusl om man har penetrerat i sin fru. Alltså man har påbörjat ett samlag. Och det finns ett ikhtilaf i frågan. Men alla alam, många av de sahaba som hade den gamla åsikten ändrade sig till den här åsikten när de fick höra bevisen. Nej. Och vissa ulema nämner också här en faida. Varför till exempel gör man wudu när man gått på toaletten och varför gör man ghusl när man fått utlösning? Trots att båda vätskorna kommer ut från ett och samma ställe. Är det inte en fråga? Vad ska man duscha för när man fått utlösning? De säger att det tar på människans styrka att få utlösning. Du vet att man blir svag och trött och så vidare. Och man återfår då styrkan genom att och pigheten genom att duscha. Och därför så sa profeten alaihissalatu wassalam att om någon av er har umgänge med sin fru och vill göra om det, så ska han göra wudu. Och vissa, man kan också duscha som han gjorde. Han duschade mellan umgänge som det nämndes. Och så sa han att det gör människan piggare. Ni ger människan mer styrka. Så att de ser det är det som är skillnaden. Taib. Nästa hadith. Det berättas det från Salama som sa att Sulaym, som var fru till Abu Talha radiyallahu anhum, sa: Ya Rasulullah, och Allah sände bud, Allah skäms inte för sanningen. Ska kvinnan göra ghusl om hon får en våt dröm? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Ja, om hon ser att hon har fått utlösning. Och Anas radiallahu anhu sa att Allahs sändebud alayhi salatu wasalam sa gällande kvinnan som har en våt dröm att det är som mannens, yani hon ska göra rusul, muttafaqun alay. Och det lades till i Sahih Muslim att Umm Salama sa, sker det här ens? Yani får en kvinna ens en våt dröm? Och då så sa profeten alayhi salatu wasalam, ja, vad är det annars som avgör vem barnet liknar? Ja. Finns några nya sahaba här i hadithen. Och det är Sulaim. Vet ni vem hon var moder till? Anas ibn Malik. Ahsan. Sulaim var mamma till Anas ibn Malik. Och hennes namn är Sahla bint Milhan. Och hon var innan islam gift med Malik ibn al-Nadr. Och fick med honom då Anas. Och när islam kom så blev hon muslim tillsammans med Al-Ansar. Och hennes man blev arg på henne. Och lämnade henne och begav sig till Sham. Och där dog han. Och sen friade Abu Talha till Sulaim. Och då så säger Sulaim, och Abu Talha var då inte ens muslim. Då säger hon att du får gifta dig med mig, men brudgåvan ska vara din islam. Att du accepterar islam, det är den enda brudgåvan som jag kräver från dig. Så han blev muslim och gifte sig med henne. Och det sägs i hennes biografi att hon var bland de smartaste, starkaste av kvinnor. Som hade väldigt god etik och moral. Och stark i sin religion. Där finner man också berättelsen om då Abu Talha var bortrest och deras son dog. Han kommer hem och gärna den här hadithen om hur hon tröstar honom och informerar honom på det här bästa sättet och säger sen, vad skulle du säga om en granne vill få tillbaka någonting han lånat ut? Kan man klandra honom? Kan man det? Ja. Han sa nej, självklart inte. Då så sa hon, ha tålamod, ha ihtisab. Allah har tagit din son. Hon förstod att det är inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Så han blev mentalt förberedd på den här chocken. Att hans son hade dött under hans frånvaro. Hon gifte sig då med Abu Talha som är Zaid ibn Sahl al-Ansari al-Khazraji. Och han är känd för sin kunya Abu Talha. Och han är också från de nobla sahaba som var med i Badr och Uhud. Och han är också känd för att då Allah Azza wa Jalla uppenbarade لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ni kommer inte nå fromhet, uppnå fromhet tills ni skänker från det ni älskar. Så kommer Abu Talha och säger Rasulullah, här är, jag tror den heter Bayruha, min trädgård som ligger precis framför Masjid Nabawi. Och det är den mest kära egendomen jag har, ta den och yani spendera den eller lägg den där Allah blir nöjd. Och då säger profeten alayhi wasallam, bakhin bakhin, det är en framgångsfull en investering du har gjort. Ja. Mashallah. Och han dog år 50 eller 51 hijri. Och beträffande Sulaim så vet man inte när hon dog. Ja. Här kommer då Sulaim och säger till profeten alaihissalam att Allah skäms inte för sanningen. Och här nämns det att det kan vara bra innan man ställer en pinsam fråga att man kanske inte bara direkt nämner det som är pinsamt utan man har någon muqaddima, man har någon introduktion taib, så att personen blir förberedd. Så hon säger här, Allah skäms inte för sanningen. Och så ställer hon den här pinsamma frågan. Och det här lär oss att man som muslim måste ställa vissa frågor. Man måste lära sig sin religion. Att studera och lära sig islam och det som åligger en är wajib. Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Som profeten Muhammad sa alayhi wa sallam, att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Så såna här saker måste man lära sig. Renlighet, hur man gör wudu, hur man duschar, när man duschar, hur man ber. Det här måste man lära sig. Och vissa saker kan ibland vara intima eller pinsamma. Men hur ska man lära sig om man inte frågar? Speciellt förr i tiden. Man kanske inte kunde söka svar på internet och liknande. Utan man var tvungen att fråga. Så Allah skäms inte för sanningen. Och det här är då en egenskap som fanns hos sahaba. Att de frågade. De lärde sig. Och då sa också Aisha radiyallahu anha: Ni'man nisa, vilka förträffliga kvinnor, ansars kvinnor. Deras blyghet hindrade dem inte från att lära sig religionen. Deras blyghet hindrade dem inte från att lära sig religionen. Och samma sak, Abu Musa kommer och frågar Aisha radiyallahu anha. Och han säger: Ja umma, och ja umma al-mu'minin, jag vill fråga en fråga som jag skäms över. Och då säger Aisha: skäms inte. Eller: du ska inte skämmas mer av att fråga mig än vad du skulle skämmas över att fråga din mamma. Då jag är din mamma. Yani, profetens fruar alaihissalam är ummahat al-mu'minin. De är de troendes mödrar. Och då säger Abu Musa: när ska man göra ghusl? Och då säger Aisha: ala khabirin saqat. Du har frågat någon kunnig. Och så nämner hon hadithen att om mannen är över kvinnans fyra delar till slutet på hadithen. Så att alla de här haditherna tyder på att sahaba frågade och de lärde sig. Och det är viktigt. Och som Mujahid, den kända mannen från Tabi'in, sa att det finns två personer som aldrig kommer lära sig. Vilka är de? Ja. Vad är det som hindrar honom från att fråga? Att han skäms. Och den andra? Arrogans. Ja. Al-kibber och al-haya hindrar honom från att fråga. Han är för blyg för att fråga. Eller han är för högmodig för att fråga. Säger: vem är jag? Eller vem är han? Ska jag fråga honom för? Jag vet, jag kan bättre. Jag vill inte skämma ut mig och så vidare. Så hans högmod hindrar honom från att lära sig religionen. Så man ska inte skämmas. Självklart en muslim ska ha haya. Men de här sakerna måste man lära sig. Och idag finns det ju också, man kan fråga till exempel, man kan vara lite anonym. Man kanske har en pinsam fråga. Då kan man, när man skickar frågan, till exempel skriva att det finns en broder som undrar. Och du pratar om dig själv. Det finns en broder som undrar. En syster skriver: det finns en syster som undrar. Hon har en fråga. Och hon pratar om sig själv. För att det ska bli mindre pinsamt. Okej? Det är tillåtet. Men även om man frågar direkt så är det inte gärna någonting fel eller någonting haram. Och så vidare. Ja. Och haditherna bevisar också att kvinnan är som mannen i denna bestämmelse. Att om kvinnan får en våt dröm och får utlösning så måste hon göra ghusl. Och att kvinnor kan få utlösning, yani vätska, då hon får orgasm precis som mannen kan få. Att det här är möjligt. Och här nämner också ulema en annan faida som Sheikh Bassam nämner. Och det är att få en intim, en erotisk dröm, det är inte någonting negativt. Alltså det betyder inte att personen är dålig, att du är en dålig muslim. Att du drömde, att du hade sex, att du hade umgänge och så vidare. Vissa får för sig att oj, det är katastrof och jag är jättedålig. För att profeten alaihissalam sa inte till henne: oj, vad dåligt, har du fått det här, sök skydd från shaitan, be om förlåtelse, försök stoppa de här drömmarna. Han sa ingenting, utan han gav bara bestämmelsen. Okej? Okay? Och som Ibn Qayyim nämner, att det kan till och med vara en ni'ma i det här kapitlet jag talar om, att få en våtrum. För han talar om faran av att vätskor stannar i kroppen. Det finns vissa vätskor som måste ut, som till exempel mannens sädesvätska. Om den stannar för länge i kroppen kan det skada. Och sen skada personens framtida inte avkomma, men hans produktion och hans möjlighet att vara sexuellt aktiv och så vidare. Att hans organ och allt blir det går ner, förstår du. Måste hållas aktiva, levande. Så att det kan vara en ni'ma att man får ut de här sädesvätskorna. Och vissa, de är inte gifta, de är borta från sin fru och så vidare. Så att få ut de här sakerna kan vara någonting positivt. Och det betyder inte vara att det är en idé från shaitan och det är negativt och jag är dålig, utan kallas kadrala, det har hänt och inget mer med det liksom. Eller man nämner här att det finns tre situationer när det kommer till våta drömmar. Tre olika situationer. Ett, att en person minns att man haft en sexuell eller erotisk dröm. Man minns att man såg umgänge eller någonting sånt. Och man ser att man fått utlösning. Då måste man göra rosul. Inget snack om saken. Okej. Okay. Två, man ser utlösning men minns inte att man drömt någonting sexuellt. Vad ska man göra då? Vad ska man göra rosul? Tre, du minns att du drömt någonting sexuellt men du ser ingen vätska. Vad ska du göra då? Du ska inte göra någonting alls, precis. Taib, en fjärde situation som kan vara iskall, som kan vara ett problem. En person vaknar och han vet inte vad det är för vätska han ser i sina underkläder. Och han minns inte heller om han haft en våt dröm. Är det mevi eller är det meni?
Han...
vad gör man då för någonting? Och då säger här ulema. Vissa ulema säger att om han innan sömnen låg och tänkte på yani umgänge och sånt, då är det meni. Och om han inte tänkte på det här innan, så är det inte det. Men vissa ulema nämner att han ska göra rusul för att vara på säkra sidan. Och vissa ulema säger att han ska inte göra rusul. Och det här är en riwaya, en åsikt från Imam Ahmed. Och också det som Ibn Taymiyyah nämner. Och det är kanske den mest korrekta åsikten. Varför? För profeten alaihissalam sa, om hon ser vätskan, eller om hon ser att hon har fått utlösning, då ska hon göra rusul. Men om hon inte ser det, ska man inte göra rusul. Och här har man ingen yaqin, man har ingen övertygelse på att man fått utlösning. Och då är al-asl, yani grunden är bara att du dhimma, att du inte är ålagd att göra någonting. Och vi baserar inga domar på tvivel, utan vi baserar domar på det man är säker på. Wallahu alam. Och det här är då personen som yani sover och vaknar upp och inte vet vad det är för vätska. Men det är också ibland att medi ibland väldigt små mängder och meni brukar vara större mängder. Eller hur? Det vet alla. Så att man kanske också kan skilja på det här sättet. Och sen ser man ju om det inte är torkat vad det är för någonting. Men en person som vaknar upp och det är lite fuktigt i underkläderna och man vet inte vad det är. Det kan vara medi. Då går man tillbaka till den här grunden. Men har man fått utlösning så måste man duscha. Och hadithen bevisar då också att kvinnan får våta drömmar som mannen och att kvinnan också får kan få utlösning precis som mannen. Och att Allah subhanahu wa ta'ala skapar el-janin, yani skapar embryot och fostret från både mannen och kvinnans vätska. Att människan formas och skapas från både mannen och kvinnans vätska. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin, att vi har skapat människan från en blandad vätska. Och då så säger här Ibn Abbas, yani ma ar-rajul wa ma al-mar'ah idha ijtama'a, då mannen och kvinnans vätska samlas. Och sen så genomgår fostret eller embryot olika faser i kvinnans mage. Ja. Och det nämns också i vissa hadither att barnet liknar den som får utlösning först. Eller varför liknar barnet pappa eller mamman mest? Då säger de att det går tillbaka till den som får utlösning först eller den vars vatten är mer eller någonting sånt. Och det är också någonting som handlar de här sakerna som är så detaljerade om embryologi tror det heter. En i fostrets utveckling i magen som står i Koranen och Sunna i detalj. Det här med de här stadierna med 40 dagar, notfa, alaqa och mudra. Och hur efter 120 dagar det börjar få formen av en människa och själen blåses in och det könet man eller kvinna och så vidare. Alla de här sakerna var omöjligt för profeten Muhammad al-Islam att veta för 1400 år sedan. Helt omöjligt. De här detaljerna. Det är ett av de starka bevisen på att det här är en uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Tayyib. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Aisha radiyallahu anha där hon säger att profeten alaihissalam brukade göra ghusl för fyra saker. Janaba, jumma, hijama och efter att ha tvättat ett lik. Och hadithen är berättad av Abi Dawud och autentisk enligt Ibn Khuzaima. Men hadithen är daif, den är svag. Hadithen är inte autentisk enligt många av de lärda. Finns svagheter i kedjan. Och det kan vara värt att nämna att vissa muhaddithin hade lägre kriterier än andra muhaddithin när det kommer till att klassa en hadith som autentisk. Och därför finner man ibland att de har ikhtilaf. Någon säger sahih, Bukhari säger daif och Ibn Khuzaima säger sahih. Taib. Baserat på de kriterier de satte på personerna i berättarkedjan. Taib. Och ibland kanske någon person visste någonting om honom som den andra inte visste och så vidare. Men just Ibn Khuzaima kan ibland ha vissa hadifer som han klassar autentiska men andra klassar att vara svaga. Och samma sak Ibn Hibban och Al-Hakim. Okej? Okay? De här kan ibland klassa en hadith som autentisk och de andra ulema klassar den som svag. Wallah. Men det betyder inte att allt de säger är fel eller tillbakavisas. Men att man får kolla helheten när man ska se om en hadith är autentisk eller inte. Denna hadith är svag både sanaden och metnen. Både kedjan och texten. Att profeten Alisam gjorde ghusl för janaba, det vet vi. Att han gjorde ghusl för jumma, det vet vi också. Och det kommer vi komma till i nästa vecka, inshallah ta'ala. Sen har vi att han gjorde ghusl för al-hijama. Och där berättas det totala motsatsen från Aisha, autentiskt. Man frågade Aisha radiyallahu anha. Afwan. Eller nej, det var tvärtom. Att tvätta en död person. Man frågade Aisha om man ska göra ghusl efter att ha tvättat en död person. Hon sa la. Så hur kan hon säga så och sen säga den här hadithen? Så att det tyder på att den här hadithen har vissa svagheter när det kommer till just den här meningen. Och man behöver inte göra ghusl efter att ha tvättat en död person. Och inte heller efter att ha gjort hijama. Så vi går igenom sista hadithen för idag. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. I berättelsen om Thumama ibn Uthal då han blev muslim och profeten alaihissalam beordrade honom att göra ghusl. Och den är berättad av Abdurrazzaq och dess grund finns i Bukhari och Muslim. Ja. Och det lades till i Abdurrazzaq att då han blev muslim, så gick han bakom en mur, gjorde ghusl och bad två raka. Och då säger profeten alaihissalam, laqad hasuna islam akhikum. Eran broder har yani fullbordat eller gått in i islam på ett vackert sätt. Den här hadithen tar upp frågan om en person som konverterar till islam. Måste man göra ghusl eller är det rekommenderat att göra ghusl? Vad säger ni? Rekommenderat. Starkt rekommenderat. Ta men här då. Profeten alltså beordrade. Amara beordrade Thumama att göra Rusul. Ja. Ja. En fråga där det finns lite olika åsikter. Vi ska gå igenom det här. Det berättas också från Qais ibn Asim radiyallahu anhu att han sa jag kom till profeten alaihissalam och ville bli muslim, så han beordrade mig att göra rusul med vatten och sidr, en väldoftande blad i vattnet. Och den hadithen är autentisk och vittnar till denna hadith. Så har vi två hadither där profeten alaihissalam beordrar folk som blir muslimer att göra rusul. Okej. Okay. Och vissa andra, den här hadithen Thumama, vissa riwaya berättar att han gjorde rusul. Det är autentiskt, det finns ingen snack om det. Att han gjorde rusul. Så frågan är det här med beordring. Om det är autentiskt eller inte. Och alla alam, de nämner här många ulema att det är en har stöd. Att han beordrade och att han sen gjorde rusul. Så vissa ulema är då på åsikten att personen som blir muslim måste göra rusul. Ett, baserat på beordringen. Och grunden i beordringar är att de är obligatoriska. Och två, att personen som är kafir förmodligen befinner sig i janaba-tillstånd. Att han förmodligen befinner sig i ett janaba-tillstånd. Och det här är åsikten av al-Malikiyya. Och den kända åsikten hos al-Hanabila. Och den åsikten som Ibn al-Mundhir och al-Khattabi och al-Shawkani håller att vara mest autentisk. Den andra åsikten är att det inte är wajib att göra rusul. Förutom om han yani, skulle komma och vara i ett janaba-tillstånd. Och om han inte är i ett janaba-tillstånd, då är det rekommenderat för honom att göra rusul. Det här åsikten av al-Hanafiyya och al-Malikiyya och al-Shafi'iyya och en riwaya hos Imam Ahmed. Och den tredje åsikten att han inte behöver göra rusul under några som helst omständigheter. Och det är också en riwaya hos al-Hanabila. Så här har vi al-Hanabila har en ulema inom Imam Ahmeds madhab. Det finns i alla tre partier. De som säger wajib, de som säger mustahab och de som säger att det inte alls måste, man måste, inte alls måste göra det. Ja? Malik sa att det är wajib. Eller Malikiyya.
Men det fanns de som sa att det inte är.
Ja, de som sa att det inte är wajib. Och vilka var de? Det var majoriteten. Al-Hanafiyya, al-Malikiyya och al-Shafi'iyya. En Abu Hanifa och vissa Malikiyya. Så Malikiyya finns också där. Även där Malikiyya finns det. Då ulema har olika åsikter inom den lagskolan. Och al-Shafi'iyya. Och deras bevis på att det är rekommenderat och inte obligatoriskt. Det är väldigt starkt. Och det är att många personer accepterade islam under profetens tid, alaihi salatu wassalam. Och det har inte berättats att han beordrat dem att göra rusul. Om det skulle vara wajib, då skulle varenda individ bli beordrad att gå och göra rusul. Eller hur? Om det var wajib. Så fort du blir muslim, gå och gör rusul. Men det berättas bara om dessa två. Okej. Okay. Vilket då är en karina. Som en indikation på att det är rekommenderat och inte wajib. Det som nämns i hadith från mamma och den andra mannen. Är en rekommendation och inte någonting obligatoriskt. Ett annat bevis man använder är att när profeten a.s. skickade Mu'ad ibn Jabal till Yemen. Så sa han, du kommer att komma till ett folk från Ahlul Kitab. Det första du ska kalla dem till är shahadat wa la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Och om de accepterar detta, berätta då för dem att de ska be. Och här nämns inte heller al-ghusl. Det nämns inte, berätta då för dem att de måste gå och göra ghusl och sen måste de be. Ja. Så att alla andra som verkar vara korrekt i den här frågan är att det är rekommenderat och inte wajib. Det är bra. om en person blir muslim att man rekommenderar det. Men det är inte någonting som är obligatoriskt. Wallahu ta'ala alam. Ja, och det är också som Al-Khattabi säger, åsikten om majoriteten av de lärda. Att det är rekommenderat och inte obligatoriskt. Ja. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.